Välkommen till Församlingsfakultetens YouTube-kanal och fördjupning i fastetid. Jag, Jakob Appell, samtalar med FFG-lärare och gäster om korset i centrum. Men varför och hur det kan tas uttryck i olika delar av kyrkans och den enskildes liv. Och i det här avsnittet samtalar jag med Daniel Johansson som är lektor i Nya Testamentet på FFG om korset och liturgin. Och Daniel, du är lärare i NT. Kanske ska vi göra så att vi tar vår utgångspunkt i Nya Testamentet.
Det kan vi väl göra. Korset är ju ytterst centralt i Nya Testamentet. Vi kan bara tänka på hur stor del av evangelierna som ägnas åt Jesu sista vecka. Ibland har man karakteriserat till exempel Markus evangeliet som en passionsberättelse med en inledning. Det är väl inte riktigt sant. Tar vi Johannes evangeliet, ungefär halva evangeliet det Jesus gör under de 3 åren före ungefär. Och så resten av sista veckan. Så det är centralt. Och så har vi Paulus sen som till Korintierna skriver i första Korintierbrevets andra kapitel. Han vill inte veta av någonting annat än att tala om Kristus som korsfäst. Han talar till Galaterna om att han har målat Kristus framför deras ögon som korsfäst. Så det vittnar väl om liksom själva bara korset och korsfäst, de där två orden, hur centrala de är i Nya Testamentet.
Men det slutar inte där, utan i Nya Testamentet kan man också härleda vissa liturgiska uttryck. Att man tänker liturgisk symbolik, liturgisk sång som också har korset som fokus.
Ja, nu liksom frågan hur vi definierar liturgi och vad det är. Vi får väl tala någonting om det sen. Vi vet ju inte till exempel om man använde korssymbolen i sin gudstjänst, när man samlades till gudstjänst, för vi har inga kyrkor kvar eller kyrkorum från den tiden. Så det är lite svårt att komma åt, men jag ska ta fram några exempel på hur korssymbolen ändå dyker upp. Men det vi har i Nya Testamentet som verkligen är ett utslag för det liturgiska, förutom naturligtvis läsningarna, när Paulus skriver till Korintierna, jag vill inte veta av någonting eller vill inte predika något annat än Kristus som korsfäst, så säger det någonting om predikan, men det har ju varit ämnet förra veckan. Men vi har till exempel Filipperbrevshymnen som Paulus citerar, antingen om det är han själv som har skrivit den, men många bibelforskare tror att det är en tidig kristen hymn som var välkänd och som Paulus citerar. Och det finns alla anledningar att tro det, därför att när han tar fram den här hymnen så handlar den om Kristus. Men han citerar den för att Kristus ska vara ett föredöme för de kristna. Det vill säga, man får aning om att de känner redan till den här hymnen. De sjunger den och så använder Paulus den för att lära Filipperna något. Men då kan vi också konstatera hur centralt korset är i den. Ungefär i mitten på hymnen som vi då finner i Filipperbrevet 2. Det står inleds med att han var till i gudstjänstalt, räknar inte tillvaron som Gud som segerbyt, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt och han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig, och så i centrum på hymnen. Han blev lydig ända till döden, och så upprepas döden, döden på korset. Och därifrån vänder det, och så handlar det om hans upphöjelse. Det betyder ju att korssånger, eller vad vi ska kalla korshymner, var något som man sjöng i den tidigaste kyrkan och kristenheten. Här är det ett av de tidigaste exemplen.
Och jag kommer att tänka på andra sånger och lovsånger i Nya Testamentet, inte minst Uppenbarelseboken. Där lammet som såg ut att ha varit slaktat, det finns med där i den ena lovsången efter den andra, just med anledning av att han har med sitt blod friköpt ett folk åt Gud.
Ja, och vi kan väl till och med, själva lammet där på tronen, som står på tronen, är ju centrum för lovsång i kapitel 5. Det säger väl också någonting om den kristna gudstjänsten, den ska reflektera den här himmelska gudstjänsten. Och vad finns i centrum? Jo, bland annat lammet som ser ut att ha blivit slaktat men som nu har återuppstått igen. Så att, ett annat exempel där man sjunger till den korsfäste.
Ja, Uppenbarelseboken och gudstjänsten, där det hade vi kunnat ha ett eget avsnitt om bara det. Men tillbaka till några av de här nytestamentliga exemplen på korset, korset som en symbol. Jag vet att du har tittat lite på manuskript och hittat några intressanta detaljer där.
Det här är egentligen en lite omdiskuterad sak i forskningen. En del forskare hävdar att korset blir inte en central symbol, alltså en visuell symbol, förrän egentligen efter Konstantin, alltså vi är framme på 300-talet och först när kyrkan så att säga blir etablerad och accepterad i det romerska samhället. Problemet är att vi kan veta väldigt lite om hur kyrkor och annat har sett ut tidigare när man har samlats till gudstjänst. Men det finns faktiskt goda argument för att korset som symbol, att det är en viktig kristen symbol långt tidigare än så. Det är nämligen så här att det finns en symbol, ett monogram som man del kallar för staurogram. Stauros är det grekiska ordet för kors. Och det här staurogrammet som består av den grekiska bokstaven tau, vårt t. Och t det är ett streck ner och så ett streck ovanpå, ungefär som vårt stora t. Och på den är tryckt den grekiska bokstaven r, rho, som ser ut som vårt p. Och då ser staurogrammet ut på följande sätt, den här symbolen. Och när ordet kors eller korsfästa kommer i de här tidiga handskrifterna, och då talar jag om handskrifter som är bland de tidigaste vi har, i slutet på 100-talet, vi kan datera de här till mellan 175 och 225. Då skrivs alltså ordet kors eller korsfästa på det sättet med den symbolen, och då kan det se ut så här. Man tar med den första bokstaven som är sigma, S. Och sen kommer staurogrammet, T och R. Och så kommer avslutningen på ordet O och sigma stauros står där. Och då hoppar man över bokstaverna A och U och så sätter man ett streck ovanpå det. Det här är ett av förmodligen det tidigaste exemplet på att man med säkerhet vet att man använde korset som en synlig symbol. Och då ska vi komma ihåg att då är det en synlig symbol i de heliga skrifterna som man föreläser vid gudstjänsterna. Sen har vi en del annat ifrån den tiden som också vittnar på att korset var en viktig symbol. Det finns ett brev som heter Barnabasbrevet. Och där så utläggs bland annat en lite märklig utsaga i första Mosebok kapitel 14, vers 14. Det står att Abraham hade 318 tjänare. Nu är det så här att man kan skriva, eller när man skriver 318 på grekiska, då gör man det med bokstäver från alfabetet. Och då får vi bokstäverna T, I och Äta heter den tredje bokstaven. Och T motsvarar då 300. Men i Barnabasbrevet så utläggs det här så som att det här pekar fram emot Jesus och hans kors, därför att T anses symbolisera korset och I och H, I och Äta, är de två första bokstäverna i Jesu namn. Och det finns utsagor från den här tiden också att de kristna, så fort de ser T-symbolen så ska tanken gå till korset. Till exempel om man ser ett segelfartyg och ser hur seglet bärs upp av korssymbolen, så ska tanken gå just till Jesu kors. Det vittnar någonting om hur centralt korset ändå är i den tidiga kristenheten.
Jag kommer att tänka på det här tecknet i pannan i Hesekiels bok, som också tidigt kom att associeras med korsets tecken. Att det var...
Ja, det står där i Hesekiel 9, det är väl en ängel som går omkring och sätter en symbol i pannan på folk, de som är de utvalda, de heliga. Och det tolkas då som att det är bokstaven T som har satts i pannan. Tertullianus gör bland annat den utläggningen, vilket är ytterligare ett tecken då på att man har blivit märkt med korsets tecken.
Det säger också någonting om det här sammanvändningen av Guds namn och korset som symbol. För det här med tecken i pannan från då Hesekiel, det Det återkommer i Uppenbarelseboken där att Guds namn ska stå tecknat på deras pannor. Och vad är det som är, vad är det som är tecknat i deras pannor? Vi tänker ju ofta på detta med namnet, att döpas i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, och man gör korsets tecken just när namnet uttalas. Och, vad ser du för samband där mellan Guds namnet och tecknet, korsets tecken?
Jag tror just i Uppenbarelseboken att man då har ett namn i pannan, att det är nog Guds namnet. Överste prästen i Gamla testamentet, han hade ju just Guds namnet i pannan, bland annat symboliskt. Och sen om det finns då en koppling mellan korstecknet och själva namnet, jag vet inte vad den kopplingen skulle vara, men det är möjligt. Det finns ju alltså i samband med, eller när man döps, så har det varit en lång kristen tradition att man tecknas med korset. Och sen så används också korstecknet normalt sett i samband med att man säger i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Så nog finns det en koppling där, för att i Faderns, Sonens och den helige Andes namn, det är ju en utsaga som kommer i samband med instiftandet av det heliga dopet. Man ska döpas i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Men jag har inte luskat i det här historiskt hur det ena eller andra har uppstått. I Luthers tradition är det i alla fall så att korstecknet framförallt är en påminnelse om dopet. Det är då man första gången blir tecknad med korset. På pannan, på munnen, kanske på hjärtat om man nu gör det tre gånger. Det är lite olika liturgiska traditioner.
Och utan tvekan är det ju så att dopteologin knyter ju samman en människa med Kristi död. Paulus uttryckligen säger så i Romarbrevet 6 att alla ni som har blivit döpta har blivit döpta till Kristi död. Och till uppståndelsen förstås också. Så att dopet förenar med Kristus och hans kors och hans död. Och det är namnet, Guds namnet, som ges åt den som blir döpt.
Ja, ja.
Så det. Ja, men då, om vi tänker detta som en slags nytestamentligt intro till korset som en symbol i den tidiga kristna kyrkan. När kyrkor börjar växa fram och kyrkorum byggs. Så när jag tänker mig en sån riktigt gammal kyrkobyggnad så slås man av rymden och andäktigheten och känslan av att det himmelska är på jorden. Man kan vandra runt och titta på glasmålningar och utsmyckningar och allt vad det kan vara. Men man får ändå känslan av att trots rymden och valven så är det ändå ett väldigt tydligt centrum i där på altaret, där står korset, krucifixet. Så att rummet, det liturgiska rummet, har ett kors i centrum som i sin tur då inte utesluter allt det andra, men det ger allt det andra dess rätta plats och proportion.
Mm. Ja, jag tänkte efter här förut på min barndomskyrka som är en Tegnérlada från 1800-talet. Man får verkligen säga att korset på olika sätt står i centrum. På kyrktornet så finns det ett stort kors i guldfärg som man verkligen lägger ett märke till när man ser kyrkan på avstånd. Och så fort man kommer in i kyrkan och ser utformningen av bänkarna så bildar ju det också ett kors, de olika bänkkvarteren. Det är ganska vanligt i kyrkor, och vi har ju de här kyrkorna också som är mer av hela utformningen är så att det finns sidokor halvvägs fram ungefär, så att det bildar ett tydligt kors. Och så i de flesta kyrkor så har vi ju då ett kors, ett krucifix som står på altaret. Kanske korssymbolen finns på antipendiet, många gånger gör den det. Här i den här kyrkan så är det en bild på uppståndelsen, den tomma graven, men i bakgrunden ser man Golgata. Jag tänker också på processionskorset som regel står placerat där framme. Och så en del av de liturgiska böckerna som används, de har också korssymbolen. Så nog finns den alltid i själva kyrkorummet och är central på det sättet. Den är så central att vi kanske inte alltid lägger märke till den.
utan tvekan. Altaret i centrum med ett krucifix på altaret, det fångar blicken i nästan varje kyrkorum. Men ett väldigt tydligt drag för ett lutherskt kyrkorum är också att där finns en väldigt markant predikstol. Ofta har du en dopfunt som står framme i koret, oftast väldigt centralt. I någon kyrka kan det till och med vara i själva ingången till kyrkan, så det är det första du möter. Och jag tycker att detta på ett väldigt talande sätt förklarar hur en luthersk kyrka och kyrklig tradition, liturgisk tradition, vill sätta korset i centrum, inte som något som man bara betraktar utan som något som ska förmedlas.
Ja.
Så altaret, det är där och där står ett kors, krucifix, men detta är korset som nu ska räckas under bröd och vin till församlingen, och predikstolen som har en framträdande plats, där är det denna Kristusförkunnelse, honom som korsfäst som du var inne på.
Och även dopet.
Och så, precis, dopet.
Ja. Och jag skulle säga att en genuint luthersk kyrka har dopfunten placerad där framme. För visst ligger det någonting att dopet är vägen in i kyrkan, men i Luthers förståelse av dopet så är det centralt i hela det kristna livet, och därför finns det anledning att man blir påmind om sitt dop när man deltar i gudstjänsten. Och ofta är ju placeringen också sådan att om jag nu som medlem i gudsfolket deltar i gudstjänsten, sitter någonstans nere i kyrkan, sitter och står, så har vi altaret längst fram. Och sen har man i regel predikstolen på ena sidan och dopfunten på den andra sidan. Och då har vi återigen en korssymbol, så att säga. Där predikan räcker korset i ord till mig. Dopet har räckt syndernas förlåtelse till mig. Jag påminns ständigt om att jag ska återvända dit. Från altaret så räcks Kristi kropp och blod mig. Och så är jag en del också, så att säga, av korset i mottagandet av det. Det säger något väldigt centralt om det lustiga, för det är inte bara att sitta betrakta någonting som har skett och hänt. Alltså att jag ska minnas vad Kristus har gjort för mig en gång på Golgata. Utan poängen är att hela det här flyttas hit till mig. Det proklameras nu till mig här och nu. Kristus kommer i sitt ord, i sina nådemedel till mig och ger sig själv till mig. För dig utgiven och så vidare. Så det är ett jätteviktigt drag i den lutherska förståelsen av korset och hur korset relaterar till mig som en kristen troende människa.
Vi ska nu komma tillbaka till det här med den liksom teologiska betydelsen av korset som också ett uttryck för gudstjänst och liturgi. Jag får framför mig bilden av altartavlan i Wittenberg, alltså i Luthers kyrka, ja. där den stora altartavlan har dessa fyra delmålningar. Dels är det en bild på nattvarden, Jesu instiftelse, en bild på dopet och också nycklamakten som brukas. Men den kanske mest kända delen av talan, det är när Luther predikar och församlingen sitter och lyssnar i andra hörnet. Men de ser inte Luther som predikare, utan de ser för sina ögon Kristus och honom som korsfäst. Apropå det som du nämnde från Galaterbrevet. Och inte bara det, utan på bilden så fladdrar Kristi klädnad som ett uttryck för den helige ande som där är verksam.
Ja.
Och som målar för församlingen Kristus som korsfäst. Så det är ett levande görande, ett givande av denne Kristus och frukten av allt det som han kommit för att göra.
Om vi ska återknyta till själva, nu har vi kommit in i kyrkorummet och om man återknyter till det liturgiska skeendet, så kan man ju också ställa sig frågan var finns korset konkret i liturgin? Och då omnämns det ju i en liturgisk gudstjänst varje söndag i samband med trosbekännelsen, eftersom vi där uttalar vår tro på honom som korsfäst under Pontius Pilatus. Lite mer kanske indirekt så sjunger man om honom i O Guds lamm. Och även i Laudamus, om man använder någon av de klassiska i alla fall, om Guds lamm som man ber att han ska förbarma sig över oss. Och i övrigt så beror det på vilka texter och i vilken mån korset får dyka upp i predikan.
Jag nämnde detta med Luther och altartavlan i hans hemkyrka. Luther hade ju, han är ju känd för sin liturgiska reform. Det var någonting som han ville lyfta fram. Han brukar tala om att allt som inte skymmer Kristus kan vi ha kvar av den allmänkyrkliga kyrkans liturgiska gestaltningar och uttryck. Men vad menas med det i praktiken?
Ja, om man bara tittar på det Luther gör själv så finns det ju klart ett starkt fokus på evangeliet. Det gör det. Och ett exempel på hur han åstadkommer det här, det är hur han tänker sig att instiftelseorden ska sjungas, för de sjöngs på den här tiden. Luther menade att instiftelseorden var så kallade konsekrationsord, det vill säga när de uttalas så kommer ordet till elementet, till nattvardens bröd och vin, och sakramentet uppstår. Men för Luther var de här orden också förkunnelse av evangeliet. Så att liksom ord för församlingen att höra och fatta förtröstan och tro till. Och hur han markerar de här orden som verkliga evangelieord, det är att när han ska välja tonart för dem, så väljer han den tonart som evangeliet också sjungs i. På det sättet så finns det så att en koppling mellan evangeliet och instiftelseordens läsande. Nu är det kanske andra som mer teoretiskt utvecklar tänkandet kring den lutherska liturgin, och Philip Melanchthon är en av dem, inte minst i apologin till den augsburgska bekännelsen. Och ur det han säger om offer, bland annat där när han talar om mässoffret, så finns det ett luthers liturgiskt tänkande som blev särskilt prominent på 1800-talet. Och även så i Sverige med en av våra stora liturgiker, nämligen Odo Leckard Ullmann, när han skriver om det här. Och då är det två begrepp man har tagit fram som man mycket väl kan koppla till korset, nämligen sacrificium, som är latin för offer, och sacramentum, som vi har i meningen sakramentet, men också gåva. Och här menar man att hela gudstjänsten och förståelsen av den kan uppdelas i två stycken moment. Antingen är det offer som församlingen så att säga ger till Gud, i riktning mot Gud. Eller så är det som händer i gudstjänsten sacramentum. Då är det gåva som Gud ger till församlingen. Och då kommer vi in lite grann på själva ordet liturgi. När man läser liturgiska böcker så får man ofta den förklaringen att det är folkets tjänst. Och det kan betyda alltså den tjänst folket gör. Men själva ordet kan också betyda den tjänst som görs för folket. Och det är en jättestor skillnad egentligen om folket gör tjänst eller Gud gör tjänst för folket. Men i vår lutherska förståelse av gudstjänsten så finns båda de här momenten med, och det är ett viktigt samspel mellan å ena sidan vad Gud gör, skänker, och å andra sidan vad folket skänker till Gud i form av tack och lov och pris och så vidare. Ofta så är det prästen som blir den som så att säga, beroende på hur prästen är vänd, så är det Gud som ger något till folket, så prästen representerar Kristus eller Gud och Guds gåva går till folket. Eller så är det så att säga att prästen representerar så framför församlingen gentemot Gud. Man kan tänka sig till exempel att de läsningarna, när de läses från altaret, så är naturligtvis prästen vänd mot folket. Och det är inte bara ett uttryck för att då hör man bäst när prästen är vänd och man läser mot folket, utan det är också ett uttryck för att detta är nu Guds gåva, Guds ord till folket. Men när böner bes till exempel till Gud, så vänder sig prästen mot altaret, för då är det så att säga, då är det den sakrificiska riktningen mot Gud.
Precis, och det här uppfattar jag som en viktig sak när man talar om korset i centrum. Om man tänker den teologiska betydelsen av korset, så är det Guds gåva till mänskligheten. Så älskade Gud. Detta är hans utgivande som når sin kulmination. Jesus sa ju de orden, människor som har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen. Och på samma sätt, om man tänker korsets fortsättning för Guds folk in i vår gudstjänst, så är det samma rörelse. han har inte kommit för att bli betjänad, att liksom hyllas och äras och tillbes i en direkt bemärkelse. Utan han har kommit för att tjäna och ge av sig själv och sitt goda. Och det i sin tur föder trons respons och glädje och lovsång och tack och bekännelse, förbön och allt det som vi skulle lägga in i folkets tjänst eller den del som är folkets delaktighet. Men det blir på något sätt en betoning på vad som kommer först, en ordningsföljd som är viktig. Annars blir det någon slags mishmash där, Gud gör sitt och vi gör vårt, och så blir det någon slags klättring uppåt snarare än denna distinkta.
Ja, nej, poängen är hela tiden att Gud gör något för oss, och det vi så att säga gör gentemot Gud, det är ett svar på det Gud redan har gjort. Min tanke går till många gånger Jesus gör ett under, det är säkert påtagligt i Lukas evangeliet. Jesus gör något för någon, en människa blir frisk, och så står det nästan alltid som en, nästan en liten sån här refräng, att när folket såg vad som hade hänt så prisade och lovade de Gud. Och det är väl gudstjänsten i ett nötskal. Gud har gjort någonting men gör också någonting. Förmedla. Och då har vi återigen den här förmedlingen här och nu. Mm. Och som ett svar på den så sjunger folket lovsång. Eller man offrar i kollekten. Eller man vänder sig till Gud i sin bön och sin förbön för andra människor.
Ordet gudstjänst kan ju också ha två betydelser. Det är vår gudstjänst, vi tjänar Gud, men det kan också betyda Gud tjänar oss. Och om man nu tänker på det faktum att vi brukar samlas till gudstjänst på söndag, av gammalt så kallar vi det för vilodagen. Ja. Men det är ju inte så att vi är, eller vem är det som verkar på vilodagen? Jo, det är Gud som tjänar på vilodagen. Vi blir stilla och så är han verksam fort. Likt Kristus. Han är här för att tala, han är här för att tvätta fötter, han är här för att tjäna. Och det i sin tur stärker tron och hoppet, kärleken. Så att när vi går därifrån, ja, då börjar arbetsveckan, måndagen. Då går vi in i gudstjänsten, i våra vardagskallelser och tjänar Gud i våra medmänniskor och sådär. Och då har du faktum är att söndagen är ju egentligen den första dagen i veckan. Så ja. Gud tjänar först och så går vi in i vår tjänst för Gud i våra medmänniskor.
Mm. Jag tycker det här är väldigt viktigt när man tänker kring gudstjänst, så finns det de som, eller att man betonar det så att säga liturgiska i meningen, att vad vi gör i form av tjänst inför Gud i gudstjänsten. Men i evangeliets Luthers tänkande så är det just den här så att säga, balansen mellan det här att en väldigt väsentlig del i gudstjänsten är vad Gud gör för oss här och nu. Och det blir ju också ett aktualiserande av korset, av Jesu korsdöd och vad det innebär. Det är inte bara det där som skedde en gång för 2000 år sedan, utan det är på något sätt flyttat hit till nuet. I olika former. Sen måste vi ju säga också att det inte alltid är så där enkelt att tala om vad är ett sakramentum och vad är sacrificium i gudstjänsten. Det går inte alltid att sätta fingret på det. När man sjunger en psalm till exempel, så ja, det är en lovsång till Gud. Samtidigt så kan den lovsången innehålla många påminnelser om vad Gud har gjort. Och det är ju inget konstigt att det är så i våra psalmer, för så är det också i Psaltaren. Många av lovsångerna i Psaltaren är ju ett pris till Gud för att han har gjort någonting. Han har hämtat sitt folk ut ur Egypten till exempel. Och så att priset till Gud blir samtidigt en påminnelse till oss vad Gud har gjort, och då blir det sacrificium och sacramentum på samma gång.
Man brukar ju ibland kalla nattvarden för eukaristi, som betyder lovsång, och lovsången börjar ju redan innan själva nattvardsutdelandet. Men det är väl en fin tanke där att tänka att vi går in i en lovsång och lovprisning till Gud för hans väldiga gärningar, och mitt i detta så blir det också proklamerat för oss genom instiftelseord som talar om för oss att det som nu sker, det räcks åt er i brödet och vinet. Så man behöver inte på det viset så här lite kantigt tala om nu är det detta och nu är det detta, utan det kan vara sammanvävt. Ja. Men en viktig poäng ändå är här att inte ett nattvardsfirande då exempelvis, att det inte fokuseringen eller betoningen på det slutar i att människan är upptagen med sin egen aktivitet, utan fokuseringen ska vara på det som nu ges åt oss. Och det var också en av Luthers viktiga angelägenheter, det här, de här orden. För dig utgiven, för dig utgjutet. Det är kärnan i nattvardens riktning.
Så att vi kan gå ifrån gudstjänsten med ett gott samvete. Med ny kraft inför en ny arbetsvecka.
Låt oss gå i frid och känna Herren med glädje, som man brukar ibland säga när man går därifrån. Mm,
precis, precis.
En sak som jag tänkte bara kanske så här till sist lyfta fram, att om man sätter korset i centrum också för den liturgiska gudstjänsten, så har man också sagt att det korset ger ska vara i centrum. När vi till exempel tänker att gudstjänst är ett uttryck för tillbedjan, för lovsång och för lovprisning av Gud, så är det sant. Men genom att tala om korset i centrum så har vi också talat om vad lovsångens innehåll bör kretsa kring. Det står väl så i våra bekännelseskrifter att det finns inget större eller högre sätt att ära Gud än att söka förlåtelse för sina synder. Det som Jesus har förvärvat åt oss genom sin död på korset, det är i centrum. Så att i första hand så ärar vi Gud, tillber vi Gud genom att söka det som han har kommit för att ge. Och det blir föder naturligtvis en lovsång. Men då inte en lovsång till Gud i sådär i största allmänhet, utan med hans frälsningsverk på korset i centrum. Precis som den här lovsången i Filipperbrevet eller i Uppenbarelseboken. Ja. Det har inte glömt bort lammet, utan det är i centrum utav lovprisningen.
Och det är samma, det är den röda tråden genom Bibeln också. Där inte minst Saltaren salmen, men också i andra hymner så prisas ju Gud för det han har gjort. Påminnelsen här i nuet. Och det fortsätter allt jämnt in i vår tid.
Jag måste bara få tillägga här som ett sista uttryck för hur korsets teologi, när det blir centralt för en gudstjänst. I Luthers tradition så har vi en del underbara fastesalmer som stryker under korsets betydelse. Det har ju för många människor också blivit en enorm tröst och hjälp inför de lidanden och kors som man fått bära i sin vardag och i sina liv. Så att om man har liksom impregnerats med den typen av psalm och sång och liturgiska uttryck, som han också haft mycket med sig när livet har blivit rätt så svårt och fyllt av sorg.
Och även inför det sista, ta bara den faste psalmen vi har som när jag ska lämna världen, och lämna du ej mig, och låt vi hädan färden min blick ej släppa dig. Och då är det blicken på korset som man har sjungit om tidigare i den salmen. Vanligt citerad för i samband med att man pålyste att någon hade avlidit, gått hädan.
Visst, och då blir det det här Simeons lovsång, att nu låter du din tjänare gå hem eller dö i frid till mina ögon och skådat. Att ständigt på nytt. Det kan ju låta lite dystert att tänka att gudstjänsten ska vara en dödsberedelse, men det bör det ju åtminstone vara, att man ska kunna gå därifrån och ha frid och att kunna ha sin blick fäst på Kristus och det han har gjort när jag ska lämna världen.
Just det, ja. Det finns ju även från kyrkomusiken så finns det också exempel på korssymbolik som är väldigt kanske svår att höra. Och det är lite omdiskuterat, men till exempel när Johann Sebastian Bach skriver orgelmusik, särskilt baserat på koraler, så placerar han ibland temat på ett sådant sätt att fyra noter tillsammans bildar ett kors som man drar streck genom noterna. Så det finns en välkänd koralbearbetning över dopsalmen, den gamla klassiska lutherska dopsalmen som när Jesus till Jordan kom ned. Och då har han som tema i den bearbetningen just två stycken korsmotiv. Åtminstone kan man läsa det så. Och enligt en del forskare så skulle Bach härmed symbolisera de två kors som man i liturgin i Leipzig tecknade över den döpte. Så för er som ser och lyssnar på det här, det kan vara så att det finns ett och annat sofistikerat kors också i melodier och annat som kommer ifrån orgen eller som finns i den klassiska kyrkomusiken.
Precis. Vi kanske bara till sist ska säga en liten påminnelse för oss själva. När vi säger korset i centrum också i liturgin, så betyder inte det att då behöver vi inte tala om någon uppståndelse eller pingsten eller anden, utan tvärtom så ger korsets centralitet ljus och perspektiv åt allt det andra. Man får fatt på det som är den heliga andens huvudärende, att förhärliga Jesus och lyfta fram honom och stärka tron på honom. Eller detta som vi hör om i juletid, att Gud är med oss i inkarnationen. Här blir han också proklamerad som Gud för oss genom sin offerdöd, och så blir man förstärkt i sin visshet om att Gud är med.
Det kan ju leda oss till tanken att det finns olika typer av kors. Det finns krucifixen där en korsfäste hänger död på, men vi har också i våra kyrkor mer av ett triumfkors som liksom vill koppla ihop både döden och uppståndelsen där med ett egentligen tomt kors där man kan ana att Kristus kanske har hängt på det. Mm. Och så får vi ihop det hela, död och uppståndelse och Kristi makt över döden, över synd och över djävul.
Och det är som uppstånden Herre som vi har fått alla dessa löften och förvissning om, att han är med oss och att han är närvarande i vår gudstjänst och ger frukten av sitt lidande och sin död till oss. Vi ska senare på vår YouTube kunna tala om uppståndelsen i centrum, för det är inte antingen eller, utan det är både och mer om det när vi är i påsktid. Men jag tror att vi kan sätta punkt för det här samtalet och ta det här som ett uttryck för hur korset får vara i centrum, och kanske också hur det kan bli till hjälp att återfå sitt centrum i kyrkans gudstjänst ibland oss. Tack för att du har lyssnat, och välkommen tillbaka igen om en vecka då vi talar om korset i centrum i själavården.